I love you baby, but I've chosen disco. Det är fredag och dags att beträda det glittrande dansgolv som vi valde att kalla Obiter Dictum. Och vi som står bakom skivspelarna, det är jag som heter Bidde Rimgard och min kollega Tobias Nordström.
Hallå, är det bra?
Det var en försiktig hälsning.
Ja, hallå. Vad heter det? Hallå. Lite, jag vet inte, jag är lite orolig att jag håller på att bli sjuk. Jag känner mig lite hängig, så jag, det kanske är därför.
Mm-hmm. Ja, det håller på här lite på i den här familjen också.
Usch då. Kan jag säga. Mm. Vad heter det? När vi spelar in det här nu så är det 9 timmar kvar. Till vad då ska du fråga då?
Till vad då?
Till Daft Punk släpper Get Lucky. Mm. Den ska släppas då 6 på morgonen svensk tid, fredagen den 19 april. Jag vet inte hur många versioner av Get Lucky jag har hört den här veckan.
I'm up all night to get lucky.
Var det din Pharrell?
Ja.
Men det har kommit extremt många falska versioner av Get Lucky, där fans har tagit då de utdrag som har släppts i form av Saturday Night Live teasers och annat, lagt ihop, lagt på lite egna stråkar, loopat lite saker och så, och sen utgett deras versioner för att vara de riktiga, så att säga. Alltså vanligtvis så älskar jag när fans är dedikerade och liksom går all in på med egna projekt och egna tolkningar på saker, men den här veckan så har det bara varit irriterande.
Mm. Du uppskattar inte och fast du går inte på dem enkla, antar jag, utan du bara så här.
Nej, men problemet är också att varje gång någon länkar till en version och säger att nu är den här nya låten typ, så går jag in och lyssnar och liksom konstaterar gång på gång att nej, den här versionen har jag redan hört. Mm. Så jag är så otroligt orolig nu. För att alla de här versionerna har liksom fallit på att de oftast då bara innehåller material som man redan har hört, så att säga.
Men det finns ju en omastrad, vad som verkar vara en omastrad radio edit.
Ja, jag är skeptisk till den också, kan jag säga. Det låter bara konstigt i sig att säga en omastrad radio edit. Alltså, om den skulle läcka skulle det liksom slås upp storare. Jag tror att det är någon som...
Fast då?
Jag tror det är någon som poserar som Pharrell och sjunger en vers liksom extra bara.
Fast då säger jag Atlantic Records for TI Clearance.
Ja.
Det läcker. Men jag vet inte.
Jag tror i alla fall inte att den versionen är äkta. När det här avsnittet... När ni lyssnar på det här avsnittet så kommer ju det vara klarlagt antagligen.
Kommer du stanna up all night to get lucky?
Tills imorgon bitti? Mm? Nej, då ställer jag väl klockan och går upp imorgon bitti. Så.
Ja. Jag försökte bara vara kul.
Ja, jag förstår. Vad heter det?
Första gången jag åkte på det där, då gick jag faktiskt på den enkla. Det var typ 2002, 2003 kanske. Aphex Twin skulle släppa något album. Och då var det någon som hade lagt upp sin egen skiva med Aphex Twins låttitlar på Soulseek. Och den där började do the rounds i fildelarparadiset. Och man blev så här, okej, han låter som han gjorde för 10 år sedan. Det här är konstigt, typ. Men mycket riktigt var det ju inte han. Sen kom hans album och det lät som han gjorde för 10 år sedan ändå. Det var lätt betydligt bättre än den här copycaten som såg sin chans att få skina.
Men vad hette det bandet som... Det var ett svenskt band som låtsades släppa... inför att The Knife skulle släppa Silent Shout...
Just det.
Så låtsades de att de har att...
Zeitgeist
heter de, ja.
De blir ju stora på det, va?
Ja, oja. Eller ja, stora. De blir större än vad de har blivit utan den lilla kuppen i alla fall. Mm. Det är väl en sak, men det är alla de här charlatanerna som driver jäck som irriterar mig.
Ja. Jo, det är, fast ja, de är ju troll eller liksom.
Ja, såklart, kul. Men det känns som att de har förstört nu. Alltså Get Lucky kommer liksom bara, jag kommer bara lyssna på den för att höra vad som skiljer sig från de versioner jag redan hört, så att säga. Jag kan inte få den rena lyssningsupplevelsen som jag skulle vilja haft liksom.
Vi hoppas att det är bättre än fake-versionen i alla fall.
Ja, det
är... Det vore jobbigt om det var ett nedköp.
Ja, men det är väl det, alltså det som talar för de här talar emot de här fake-versionerna är ju liksom att de är ganska, det händer ganska lite i dem. De låter som, ja, men som den här en minuts teasern som Pharrell sjunger på, fast liksom de är längre i princip. Jag ska ju antagligen på tisdag ska jag ju gå och lyssna på Daft Punk's nya album. Det är inte 100% spikat än, men förhoppningsvis. Så då kan vi prata om det nästa avsnitt.
Trevligt. Om man vill höra vad jag tror är ett samarbete mellan Pharrell och Daft Punk som är bättre än det här faktiskt. Det är Neptunes-mixen av Harder, Faster, Better, Stronger.
Hur kan du säga att den är bättre när du inte har hört Get Lucky än?
Let's not go there. Jag är inte så pepp faktiskt.
Berätta, du är ju bland de mest dedikerade Daft Punk-anhängarna jag känner.
Ja, det är grejen är så här, nya albumet är ju så här, det är ju skitbra i teorin liksom, men det börjar ju ringa varningsklockor när så här Giorgio Moroder 105 går ut och säger att oh, it is revolutionary liksom. Det är disco, och det är säkert skitbra disco, men jag vet inte om det är liksom, alltså jag läste någon så här intervju nu i, var det Rolling Stone, och grejen är så här att man får ju komma ihåg att det är alltid så här filtrerat genom någon så här gubbjournalists tolkning. Men det var lite väl mycket säg från Thomas Bangalter där det var så här, ja, det behövs dansmusiken behöver riktiga instrument och spelas in i riktiga studios. Som den är idag görs den bara av DJs på hotellrum medan de är på turné. Så här, det tar den inte framåt. Och det där är farlig mark.
Jag läste, det var väl i Rolling Stone han sa det där, va?
Ja, precis.
Men jag tolkade det lite. Han pratade ju även där om... han pratade väl om risken med att dansmusiken håller på att bli historielös. Och att det här, att Random Access Memories tror jag kommer vara ett sätt att försöka ge den elektroniska dansmusiken, ja, men någon slags fel, eller hitta den felande länken, eller vad heter det, den förlorade länken. På något sätt. Och det är alltså... Det känns lite grann, det är inte, it's not the Daft Punk album we deserve, but it's the Daft Punk album we need.
Ja, den kan jag vara helt med på.
Ja.
Jag tänkte apropå ingenting, alltså. Vi kanske går vidare. Min misslyckade segway glömd och höljd i. Jag hade en ingång på någonting, en riktigt snygg övergång, men den sprack. Vi gör så här. Jag fick ett tweet från Johanna som skrev så här: vilket temaavsnitt skulle ni vilja göra men aldrig kommer att göra på grund av att ni inte vågar föreslå det för den andra? Alltså jag antar att det är för att det inte skulle passa in i Oddpod, eller för att, för jag vågar ju säga nästan allt till dig. Men
börja du.
Vilket temaavsnitt jag skulle vilja göra?
Ja.
Jag vet,
det är roligast om du kommer på någonting nu som är för att man inte vågar. För man vill på något sätt ha idén om att Oddpod är gränslöst och vi kan prata om vad som helst.
The Clash.
Bandet alltså.
I love The Clash.
Jag förstår vad du menar.
Det var det som var min segway från gubbrock till gubbrock. Men jag kan ju inte spoila det innan jag har kommit med frågeställningen här. så att det var därför så här, vi ska gå vidare till lite annan gubbrock. Det hade inte hållit. Jag hade jättegärna pratat The Clash och West Way to the World och Reggins intåg i brittisk punk, och jag hade kunnat prata om typ Armageddon Time i 20 minuter.
Joe Strummers kläder och sådär.
Frisyrerna. Allt bra börjar och slutar i The Clash.
Jag är inte säker på att jag vill prata om The Clash i en specialare faktiskt.
Nej, men det är det som jag säger. Jag skulle aldrig föreslå det här, för att det skulle nog inte funka så bra. Och jag pratar helst inte högt om mitt The Clash. min passion för The Clash heller, för det går ju emot min annars ganska så här modernistiska syn på musik, att allt bra har gjorts de senaste 2 åren. Any Given Moment.
Vilken är din favoritlåt med The Clash?
Det finns så himla många. Jag gillar ju både när de typ, alltså när det sprakar lite, som vet inte, Safe European Home tycker jag om. Tommy Gunn tycker jag om. Men jag gillar även Bank Robber, och just Armageddon Time tycker jag är fantastisk. Deras reggae-utflykter, otroligt bra. Straight to Hell är ju fantastisk.
Ja. Vad är det, risken, om vi skulle göra ett deklarationsnitt, då skulle vi ju bli den mannen, jag säger det i singularis för att benämna det som en entitet. Vi skulle bli den mannen som vi pratade om, som hyllar David Bowie när han kommer med nytt.
Mm. Visst.
Jag gillar ju Rocking the Casbah väldigt mycket.
Mm. Rock the Casbah.
Rock the Casbah. Titta, vilket bristande.
Du går rakt på den stora mainstream-hitten som gjorde att de breakade i USA.
Är det det?
Ja. Ja,
det visste jag inte ens. Men, det är också en låt som är väldigt tidig. Väldigt, väldigt tidig. Med att ha en slinga som ligger i någon slags brygga, som låter som en mobiltelefon.
Just det.
Det är lite banbrytande kanske.
Mm, mm. De var banbrytande på många sätt.
Ja, säkert.
Jag rekommenderade filmen West Way to the World, en fantastisk doku om dem.
Grät du när Joe Strummer dog?
Nej, det kan jag inte påstå. Eller liksom, jag har inte riktigt det förhållande till dem kanske. Men jag var på den här, när han dog så ordnades det på The Baser Slussen en helt fantastisk gala. Liksom. Men det började ganska småskaligt där så här, Weeping Willows och några skulle spela lite.
Varför är jag inte förvånad att Magnus Carlsson var involverad i det här?
Precis, varför inte?
Men sen så det finns ingen människa i Sverige som drar en lans lika mycket, lika ofta som för rockmännen som Magnus Carlsson.
Men sen så eskalerade det där så här. Mick Jones kom över och spelade gura med kompbandet så här, under kvällen, så alla som körde liksom hade ju Mick Jones på gitarr. Och sen så avslutade det med ett återförenat Ebba Grön som körde 3 av de första Clash-låtarna, vilket var ganska mäktigt faktiskt. Det är ju den enda typ återföreningen de har gjort. Fast de sa inte, de kallade inte sig själva Ebba Grön, utan Thåström gick upp och sa hej, vi är The Haters, som de hette innan de hade släppt någonting en gång i tiden. Det var lite coolt.
Men
det var
ju... Jag är ganska glad att jag inte var där.
Marit Bergman gjorde en helt fantastisk version av Spanish Bombs tillsammans med Marie Andersson från Sahara Hot Nights. Hon bara stod och skrek och fräste ut texten. Fantastiskt bra.
Ja, men det låter ju ganska häftigt i och för sig.
Mm.
Jag skulle... Om ett avsnitt... Jag skulle nog... Kanske kunna föreslå det.
Förlåt, ja. Bara, det kom precis ett tweet från Louise Lundberg som skriver kommer det våras för gubb Electron bli ett segment i Oddpod? Nya Daft Punk låter som mysgubbrock.
Ja, och så sitter vi och pratar det Clash.
Ja, jackpot Louise.
Ja, vi har blivit förutsägbara, men det jag gillar det på något sätt.
Mm.
Sitter man i den redaktionella loopen och ror så kan man få vara förutsägbar.
Då behöver man inte ens ordning på sina metaforer.
Nej, precis. Vad heter... Nej, men det avsnittet jag skulle vilja göra, men som jag inte tror vi ska göra av lite olika skäl, det är det stora sexavsnittet.
Uff.
Prata sex på film, prata liksom sexuella drivkrafter på film, ja, gå all in helt enkelt på knull.
Herregud, ja, det, ja, nej, då får hålla monolog typ. Jag vågar inte prata om sånt.
Nej, jag vet att du kan vara lite återhållsam när det kommer till sådana saker. Så det är nog anledningen till att jag aldrig kommer föreslå det liksom.
Dessutom har väl alla Bonds temanummer om det i lite för färskt minne.
Jaha, när gjorde de det?
2006 kanske, det var så här runda bordsamtal, fyra personer som satt och pratade om olika ämnen. Alltså varje segment av tidningen var fyra olika personer.
Jag gillar Billy, att du tycker att du tror att någonting som skedde för 7 år sedan kommer ligga färskt i minnet.
Jag kan säga så här att de av våra lyssnare som läste det numret har inte glömt det.
Det var minnesvärt. Eller? Jag kommer för några år sedan, kanske 3 år sedan då, lite närmare i tid, så hade ju filmtidningen FLM hade ju också ett rundabordssamtal om sex på film, där lite olika personer var med. Jag kommer inte ihåg vilka det var nu, men så att det sker ju väl lite då. Det sker väl lite då och då på något sätt.
De ständigt aktuellt tema kanske.
Ja, vi ska lämna det här, men innan det, för de drog liksom någon slags slutsats i att sex på film får inom citationstecken inte ha effekten att de som tittar blir upphetsade. Därför att då liksom då bryter man liksom mot kontraktet som finns in i biografen liksom. för den funktionen fylls liksom av porrfilmen. Var liksom tanken då. Det kanske är där man landar. Det här kanske var sexspecialen. På 2,5 minut.
Men det var ju en... Ja, nej. Vi går vidare.
Ja.
Vart går vi vidare?
Ja.
Jag kan plocka upp en tråd från förra veckan. Vi pratade ju om... vi gjorde lite pitchar då om nya sci-fi-serier. Och det var ju inte särskilt planerat segment så, och det är oftast de som blir väldigt lyckade, vilket är, så här, säger en del om ens redaktionella fingertoppskänsla kanske, att det är slumpen som gör det bra. Men bland annat så skrev idukt på oddbot.se, så skrev henne så här: jag skrattar högt på bussen åt diskussioner om sci-fis eventuellt kommande tv-serier. Mer sånt, tycker jag. Och när jag lyssnade på det efterhand, för jag fick lite hojtning om det, så insåg jag också så här, vad kackigt det låter. Vad svårt det är att koka ner en idé och pitch till en mening. Vår trogen kommentator Satan, han håller faktiskt med mig, för han skriver, eller hen, Satan vet vi inte vem det är, skriver så här på oddbot.se: jag tycker de flesta seriepitcherna lät asdåliga, inklusive de som Tobias gick igång på. Och nu är det så här, jag fick ett förslag idag om en grej som ligger någonstans i gränslandet mellan de här två kommentarerna. Såklart var det superproducenten Tommy Jönsson som kom med det här förslaget. Elevator pitch film quiz.
ja, det var en elevator pitch i sig, för jag förstår direkt vad det är.
Precis som vi gjorde så här på spåret förut, så drar en av oss en film som existerar, nedkokar till en pitch, och så får den andra gissa vad det är.
Men om personen inte tar det, får man utvidga med en mening då, eller vadå?
Ja, ska vi göra så kanske?
För det jag tänker är att om man har en mening och så kan inte den andra filmen, då faller segmentet ganska platt.
Om inte det fortsätter i kommentarsfältet på oddpod.se.
Ah, du menar att det får fortsätta tills någon tar det helt enkelt?
Ja. Jag har gjort ett litet exempel. Är du redo för en test?
Ja, kör.
Här är pitchen. Vilken är filmen? En alkoholiserad inbrottstjuv råkar skicka ledaren för en yrkeskriminell liga i fängelse. Åratal senare försonas de i kampen mot en gemensam fiende.
Ta den en gång till.
En alkoholiserad inbrottstjuv råkar skicka ledaren för en yrkeskriminell liga i fängelse. Åratal senare försonas de i kampen mot en gemensam fiende.
Nej, jag går bet.
Jönssonligan och Dynamit Harry.
Ah. Ja, det är... Mitt referensbibliotek letar frenetiskt efter Jönssonligan och Dynamit Harry-kortet för att så här passa in din beskrivning. Det var för länge sedan jag såg den för att komma ihåg hur den handlingen unfolds.
Det är kul att koka ner det till någonting extremt krast.
Ja, oh ja.
Någonstans.
Ja, men jag tycker vi köper det. Jag tycker din var på gränsen till för lång dock.
Ja, kanske det.
Det var många bisatser i den elevator-pitchen.
Nej, det var två huvudsatser.
Men ska vi säga att vad heter de får vara max tweetlängd.
Mm.
För att försvåra lite ytterligare.
Ja, men absolut.
Max 140 tecken.
Och utan så här alltså utan förkortningar.
Och med kan man få förkorta, ja. Eller?
Visst.
Annars så blir det ju fan omöjligt. Ja, ja. Men då börjar jag nästa vecka då.
Mm.
Med att pitcha dig.
Låter bra.
Men egentligen då för att göra det liksom på riktigt, så borde man ju först säga om filmen, om man köper idén eller inte.
Ja.
Jag tänker att det kan bli kul om du liksom steker en idé direkt och så visar det sig vara en av dina favoritfilmer.
Det är jätteroligt. Det låter bra.
Mm.
Det låter bra.
Yes, vad heter det? Du har även diskuterat lite om vår sajt oddpod.se i kommentarsfältet och då bildvalet till våra bloggposter.
Just det, precis. Det är ju så här att Om man har varit inne på vår sajt så ser man att de allra flesta postningar eller publiceringar pryds av bilder på kvinnor som av någon anledning har förekommit i avsnittet. Om man tittar på förra säsongen exempelvis så var det bara kvinnor och två robotar och en tecknad fisk. Så att det är en stor andel så. Tanken bakom det var någonstans här att det är inte ovanligt att man ser tidskriftsomslag där det bara är män på framsidan, så här, fem män. Kollar man typ så här Bråvalla festivalens bok.
Jag bryter in direkt. Tidskriftsomslag var väl ett dumt exempel, för där är det ju en övervägande majoritet av kvinnor på omslagen. Alltså det var väl bara förra året eller om det var förra som tidningar som Café och King slutade ha kvinnor på omslaget och istället gick över till att ha män liksom.
Okej. Okay. Ja.
Bråvalla
festivalen då som dunkar in, om man kollar uppifrån och ner med deras artistbokningar, så är det typ 35 namn innan första kvinnan kommer.
Men det är väl en klassisk sån som man brukar få göra i om man läser någon form av media eller journalistutbildning på högskola, så brukar man få göra en kvantitativ undersökning på en dagstidning, och då liksom är det väldigt vanligt att elever väljer att göra en sån genusundersökning på bildvalet till exempel.
Mm.
Man kan antingen göra det på bildvalet eller så gör man det på vilka som intervjuas i tidningen, och då brukar man ofta göra utifrån vilken roll den som intervjuas har också. Om man är att och då alltid visar det sig då samma sak, att det är männen är experter i intervjuer och det är mest män på bilder liksom. Kvinnor är oftast ögonvittnen eller har liksom berättar om någon erfarenhet eller någonting.
Var det tvungna att räddas av en hjälte?
Ja, men typ.
Och då var min tanke med bilderna var så här att fan. Och just det, en annan sån där grej, det är ju att kvinnor alltid ler på bild medan män ska se hårda ut. Då tänkte jag så här, fan, vi kör tvärtom. Vi publicerar bara bilder på kvinnor och vi letar så att man hittar bilder där de inte ler, samtidigt som vi har pajasbilder på männen typ. Någonstans tycker jag det var en rolig tanke. Tittar man, det är väldigt många arga, hårda, sura kvinnor på bilderna på Oddpods sajt. Men så påpekar Sanna G en grej här i kommentarsfältet, att de flesta av era bilder här på sidan är antingen en attraktiv kvinna eller en lustig/udda/spännande manlig figur. Hur tänker ni kring det?
Jag tycker ju direkt, och det tänkte jag på direkt när jag läste den här kommentaren också, det är ju lite, alltså jag tycker att de kvinnorna vi har haft på bild, dels det med att de är attraktiva, det är ju en ganska subjektiv uppfattning, men sen alltså i populärkulturen så finns det ju överlag mest attraktiva människor, både män och kvinnor, skulle jag säga. Alltså, om man tittar på tv-serier och film, så kastar man väldigt sällan fula människor inom citationstecken. Men visst, några pajas män har vi väl haft. Men alltså, Jag tycker ju mycket ofta att de bilderna vi har på kvinnor handlar om att de kvinnorna är liksom kick-ass och liksom gör bra saker, än att de är där för att de är snygga och liksom är utsmyckning för sidan. För då hade man ju kunnat gjort ett otroligt mycket mer vad ska vi säga, osmakligt bildval liksom.
Alltså mängden bilder man får tröska igenom för att hitta sådana som går att använda är enorm liksom. Jag skrev, alltså det var väldigt långa inlägg och långa svar, så jag hoppar över lite här. Men Sanna G fortsatte när jag hade svarat typ och försökt förklara det som jag nämnde här, och så sa hon så här, att det inte uppfattas så, utan uppfattas mer som det typiska användandet av kvinnans yttre inom reklam och media som ögongodis och därmed dragningskraft. Att det liksom spelar inte så stor roll om liksom bilden i sig inte har med porrighet att göra, för att det blir liksom en lockning snarare än ja, så. Så hon uppmanar till jämställdhet i den grad den går. Det går. Och ja, då kör vi varannan postning, så att säga.
Varannan damernas.
Varannan männens, föredrar jag att se. Men sen ser det ju så att det är ett otroligt, alltså, när man pratar om just jag tog vårt snack om vampyrer som ett extremt bra exempel på liksom problematiken i det här. För i vårt vampyravsnitt så pratade vi om Dracula och Justin Cronin och Gary Oldman och sånt. Men vi pratade också om Underworld, och då valde jag en bild från Underworld för att det är liksom alla andra gamla män. Men då är det ju så att Kate Beckinsale i någon så här latexdräkt är liksom inte en, vad ska man säga, alltså även om det bara var en headshot där hon ser aslack ut, så är det ju någonstans så här, det är klart att den bilden inte är fri från objektifiering.
Oh nej.
Och då är det så här, okej, är det sämre att reproducera den bilden av kvinnliga karaktärer än att det bara blir män på sajten?
Det känns som att det här lite grann hakar i det vi har pratat om de två senaste veckorna också, med liksom kassa normer och värderingar inom populärkulturen. För det finns ju otroligt mycket dåliga, framförallt när det gäller kvinnor, stereotypa bilder av hur de ska se ut liksom. Jag tittade senast igår på extra materialet till Avengers, där det var liksom en lång utläggning runt designen av Scarlett Johanssons dräkt i filmen. Alltså den här tajta latex, eller inte latex, det är någon slags här, ja, men som en wetsuit i princip. Som är väldigt tajt, har ett bälte runt midjan, men liksom så här. Men de pratade om just om det, så här, hur bra det var att den liksom så här framstod som sexig på samma sätt som Black Widow gör även i serietidningarna och så vidare. Och det är liksom så här, det är ju som, alltså så här, det är alltså Scarlett Johansson sitter och säger det själv också. Och det visar ju, det illustrerar ju med all önskvärd tydlighet liksom att i den branschen så vet liksom alla vad som förväntas. Och det är ju förkastligt på många sätt, men svårt att komma förbi idag, dessvärre.
Jävligt svårt att förhålla sig till också, just i, vad ska man säga, när man vill ändå så här, alltså den sortens kultur, alltså popkultur, Avengers style, den tar ändå eskapismen så himla långt, så man vill liksom lämna verkligheten extremt mycket bakom sig när man går in i biosalongen, och man vill stänga av alla så här funderingar över vad som är moraliskt och vad som är vettigt och allt sånt, och bara så här åka med på the ride liksom. Man sitter inte och tänker på sin bokföring när man åker en berg- och dalbana, och lite på samma sätt så vill man så här på något vis lämna den här skitvärldens liksom alla orättvisor bakom sig och bara åka på äventyr någonstans. Men det i sig gör ju inte på något sätt irrelevant att prata om vilka värderingar som finns i de filmerna liksom. Men det är så svårt att förhålla sig till att där man kan välja att så här inte, vad ska man säga, man kan välja att inte ta del av så här Paradise Hotel för att det är skit. Så här. Det är väldigt svårt att välja att inte se Avengers för att man har designat Scarlett Johanssons direkt med sexappeal i baktanke. Alltså det är en så här verkligen svår grej att dela med, tycker jag.
Oh ja, det är det ju definitivt. Men sen alltså det man skulle önska är ju liksom att alltså det man vill är, alltså när man går till den formen av eskapism, så vill man ju att det ska bli till det bättre. Eller förstår jag menar? Att, såhär, att det utspelar sig i en värld där ja, men där sådana saker har liksom lösts på ett bättre sätt, eller man ska säga. Det är alltså mycket varför jag älskade, inte mycket, men en stor del varför jag älskade Hunger Games-filmen var ju liksom för att Katniss Everdeen var så alltså Jennifer Lawrence var så extremt naturligt stylad när hon var Katniss Everdeen liksom.
Mm.
Och man märker liksom att hon blir bara så här dolled up till max när hon är i The Capitol och ska liksom visas upp för massorna.
Mm.
Men det filmen berättar är egentligen liksom historien om vem hon är egentligen.
Mm.
Och då är hon liksom en bonnaflicka från de fattiga områden liksom, som trivs bäst i jakt och går runt och jagar i skogen liksom.
Det samma problem finns ju lite också i liksom synen på olika kulturer. Just det här att ja, nu ska vi gå och se den här actionrökan som går ut på att så här, någon cool kliver in och rensar upp bland massa araber. Så här. Mm. Och det är ju också så här fräscht upplägg liksom. Samtidigt som vi har ju pratat om så här hur just de här token enemies från ryssar till asiater till Mellanöstern, alltså
ja,
så
men
här.
Den, för liksom den klassiska Edward Saidska, den andra helt enkelt liksom.
Precis, precis. Och det är ju så här, det är därför som så här Star Trek alltid kommer ha en speciell plats i mitt hjärta, därför att man tog man var medveten om detta. Jag säger inte att man var perfekt eller att man skötte allting strålande, men man var medveten om att så här, nej, alla är inte vita män liksom.
Mm.
Ja, så att,
Men alltså det jobbiga är ju också att även i de exempel där man tycker att så här att det liksom är bra, så finns det ju så jävla mycket dåligt att peka på. Det är lite grann du är inne på med det tveeggade svärdet med Avengers, så att även ifall man går och ser den, eller även om man inte skiter i att se den, så är ändå liksom Scarlett Johansson dräkten designad för en massa tonårspojkar liksom.
Mm.
Men jag lyssnade på kommentarspåret i Alien för, det måste vara när vi gjorde Alien-specialen. Och liksom där pratar i slutet då, så vad heter det, har ju Ripley lagt sig för att sova kryosömn och har då tagit av sig en massa kläder. Hon har ju typ ett nattlinne på sig, eller ett jättelitet linne, och har liksom bara trosor annars. Och då pratar liksom Ridley Scott om det, att liksom så här, vi valde att hon skulle vara så naken som möjligt för att så här, utstråla sårbarhet. Och då alltså direkt tänker man bara att det är ju så jävla tråkigt sätt. Att typ när man ska göra en kvinna sårbar, vem är man då? Jo, men då får hon vara naken liksom.
Ja.
Det är inte att tänka särskilt långt.
Nej, precis. Men och det som jag tycker är tråkigast i allting, när vi, om vi ska prata geekkultur generellt, när man ser liksom hur kvinnliga spelutvecklare exempelvis behandlas, eller när liksom hur så här tonårs dudes ragear över att någon Mass Effect karaktär är på det ena sättet eller andra, som liksom inte är den typiska maskulina grejen så där. Det som jag tycker är så tråkigt med det, det är ju så här att typ sci-fi och fantasy eller liksom ja, alltså geekkultur överhuvudtaget. Alltså det finns ju ingen arena som egentligen har ett bättre utgångsläge för att reproducera andra bilder.
Mm.
Alltså så här kan så här, ja, där är en 5-årig flicka som är magiker och kan så här förgöra världen. Det är helt okej liksom.
Ja.
Det är liksom alltså det är verkligen ett sånt blankt blad för att kommunicera andra grejer, och istället så faller man tillbaka på liksom samma unkna värderingar som finns i verkliga världen och bara kör på dem liksom.
Ja, men ta ett paradexempel är väl Fantastiska Fyran, där man så här det finns en kvinna med i gruppen. Och vilken superkraft fick hon? Jo, hon blir osynlig. Alltså, det är så tomt bara.
Det är verkligen så dåligt. Ja. Åh, oh, så fantasilöst.
Ja, nej, vi lämnar det här bakom oss och pratar om något annat istället. I don't know this kind of psychopath. He kills them quickly and with mercy. Doctor, we need you to help us catch a psychopath. I don't find you that interesting. You will.
I år har det börjat två stycken nya tv-serier som båda handlar om ett kärt gammalt ämne, nämligen psykopaten. Det är lite av en renässans för psykopaten när The Following och Hannibal rullar på. Och det här är ju en liten märklig grej egentligen. Just de här kittlande antagonisterna, de som står för någon slags urondska eller som är så hemska att de är svåra att föreställa. De är ju ganska älskade som karaktärer. Mm. Filmer som När lammen tystnar och Seven är ju liksom blockbusters och ja, oförglömliga. Så idag ska vi prata lite om de här The Criminal Mastermind som gränsar till någon slags fullblodsdåre.
Ja.
Där alla proppar har gått någonstans.
Vi kan väl börja med, i och med att vi var inne på Hannibal där, vi kan väl börja med den kanske mest stilbildande psykopaten någonsin, nämligen Hannibal Lecter.
Mm.
Han, det känns som att han är både... Han är både massmördaren och den här kittlande, hyperintelligenta criminal mastermind-figuren som man liksom fascineras av, eller?
Mm, precis, den fascinerande seriemördaren, kanske man kan kalla den arketypen någonstans. Mm. Till skillnad från exempelvis det man ser i, ofta i exempelvis Criminal Minds, så är det ju liksom folk som har någon slags störning, som är så här sexual predators, och de bara liksom ångar på och kan inte stoppa sig själva, utan det är liksom en väldigt psykiskt betingat så. De börjar plåga små djur i tonåren, anlägger små bränder och sen så går det därifrån och bara blir värre.
De är också alltid bara, det är alltid bara vita män.
Ja, som bor
allihopa i Criminal Minds.
Som bor hemma hos deras dementa mamma och kör en vitskåpbil och cruisar långsamt förbi skolor.
Ja, typ.
Typ. Och just den, alltså den sortens, vad ska man säga, juriska seriemördare, det är ju snarare någon slags här, den är man ju inte så... Det är bara någonting som måste stoppas.
Ja, men alltså det som jag tror är en ganska vanligt förekommande variabel i just kulturvärlden är att man ofta ger de här galningarna en plan, eller vad man ska säga. Alltså, du var inne på Criminal Minds där är det ju liksom, det är väl det som är ganska verklighetsförankrat. Det är ju ofta att de drivs liksom av en drift eller någonting att göra de här sakerna. Men de har liksom inte i linje med Hannibal Lecter eller John Doe i Seven den här övergripande visionen om vad de pysslar med liksom.
Nej.
Utan man maler på för att man har någon rubbning helt enkelt.
Och det är just det här som i The Following nu exempelvis där under första avsnittet när personen agerar och tror att den är liksom, han är på gång för att lösa fallet, men i själva verket så gör han precis det som mördaren vill att han ska göra. Mm. Trots att de sitter bakom lås och bom så kan de liksom dirigera hela dansen utanför murarna på något sätt.
Men det känns det lider av lite, Following lider ju lite grann av samma sak som Speed lider av. Alltså jag älskar Speed på många sätt, men det som är liksom det stora plotthålet i Speed, det är ju att skurken då, jag kommer inte ihåg vad personen, karaktären heter i filmen, han har ju då planerat ett jobb i flera år, säger han, och sen går det åt helvete då i och med att Keanu Reeves karaktär sätter stopp för det, och då under på då så kommer hämnden. Men problemet är liksom att hämnden är ännu mer raffinerad och genomarbetad än vad liksom själva kuppen var. Och det gör lite samma sak i The Following, att liksom det som händer när det går dåligt eller när liksom det oförutsedda händer, när man då ska visa att ja, men mördaren hade planerat för det också, så blir det för otroligt på något sätt. En annan serie som led otroligt mycket av samma sak, det var ju 24. där Jack Bauer ständigt stoppade en bomb från att detonera eller liksom en massaker från att äga rum.
Som bara en diversion.
Ja, som bara var en diversion liksom. Det blir ganska snabbt väldigt långsökt, kan jag känna.
Vad heter den där filmen när de Jag kan inte ens beskriva plotten, så det är ingen idé att jag försöker. Det finns ju vissa, om vi tänker en så här Hannibal Lecter figur alltså någonstans är det ju så här att det här hyperintelligenta, vi pratade i vårt avsnitt om magiska nummer, om så här matematiker som går off the rails. Det finns ju någonting i den här hyperintelligenta som är väldigt, vad ska man säga, det är kittlande att tro. Jag vet inte om det är ur någon ren avundsjuka perspektiv från oss, men det är lätt att tro att, så här, att geniet verkligen bor granne med dåren. Liksom, att sån överintelligens leder till att det får utlopp på konstiga sätt.
Mm.
Det är därför jag tror också att de verkliga exemplen på Hannibal Lecters, inte riktigt, men det finns, har ju funnits seriemördare som har verkligen gjort mynt av det här. Jag tänker på The Zodiac Killer som skickade konstiga, vad det är, krypton typ till tidningar.
Ja, precis. Eller vad heter det, krypton?
Nej, det heter inte krypton. Det heter typ
Schiffer. Nej, vad heter det?
Ja.
Ja, skitsamma.
Alltså, långa serier med olika figurer som då skulle försöka
kodade meddelanden helt enkelt. Ja, men Zodiac Killer är ju ett sånt klassiskt exempel. Men han är ju också, vad heter det, alltså man vet, det så vet man väl i princip vem det var, i och med att han har pekats ut av ett av hans överlevande offer. Men sen är det väl också hela den biten med liksom vem som är den riktiga Zodiac Killer, i och med att man är ganska säker på också att det finns copycats liksom som bara hakade på i princip. Men för han sticker ju ändå ut i det att ofta så finns ju liksom inte den formen av intelligens. Jag tänker liksom att Hannibal Lecter är ju så fascinerande för att han är liksom nästan en superhjälte. Alltså han har de här Sherlock Holmeska perceptionsdragen när han liksom luktar på vilken och känner vilken hudkräm Clarice Sterling använder och kan då direkt dra liksom alla slutsatser om hennes liv och bara pussla ihop henne liksom. Det tror jag är liksom det fascinerande, att konstruera en karaktär som besitter den formen av superkraft och använder den till dåliga saker helt enkelt. För man föreställer sig att de intelligenta, bildade och vad ska jag säga, smarta människorna, de använder sin kunskap för gott, och då vänder man på det på något sätt liksom. Men alltså ett annat exempel på liksom såna vedervärdiga mördare är liksom Ted Bundy, som tros ha mördat 30-40 personer ungefär. Man vet inte riktigt säkert. Men i hans fall, som han är ju liksom en av de mest mytologiserade seriemördarna någonsin. Men med honom så blir det ju tydligt också att det finns liksom ingen övergripande tanke med det han håller på med liksom. Det är bara psykopati och massa, vad ska man säga, rubbade sexuella drifter som bara tar över på något sätt. Men även det är ju fascinerande på något plan. I och med att det går så långt ifrån den civiliserade människan på något sätt.
Men hur liksom, vad tror du kittlingen ligger i att vi gillar att titta på just den här arketypen?
Ja, men jag tror att det ligger i just det. Att det är, alltså Hannibal Lecter-figuren är den här rena ondskan personifierad, men det är även en kontrollerad ondska, eller man ska säga. Det är nog, blir nog otroligt skrämmande och därmed väldigt kittlande att titta på. Jag vet inte, vad tror du?
Jag tror också det. Jag tror att det är så här, det finns en det är inte bara en person som så här gör saker man aldrig skulle kunna tänka sig att göra, som är helt oförståeliga så, utan det är också en person som kanske har en, vad ska man säga, lite högre intellektuell horisont än vad man själv mäktar med. Och därför blir den ett hot på på flera sätt. Man kan inte ens hänga med i tankebanan, än mindre så här stå upp, för de har ofta väldigt stor styrka också. De är väldigt så här, i hand-to-hand combat så är de väldigt kraftfulla. Det är ju aldrig någon liten tanig sak som sitter och skaver i ett hörn liksom. Mm.
Men om man går till en annan arketyp, jag tänker till exempel Jokern i Batman-universumet. Om vi benämner honom som den logistiskt kompetente terroristen.
Det är ingen elevator pitch. Filmen om den logistiskt kompetente terroristen. Han som kan frakta, men det, inte bara kan frakta med DHL, men även...
Men det är väl det som skulle vara elevator pitchen för The Dark Knight är typ en multimiljonär ska stoppa en logistiskt kompetent terrorist.
Jättetråkigt på bangårdar och i hamnar när de åker omkring med traktorer och flyttar på lådor.
Men du förstår vad jag menar när jag säger den logistiskt kompetenta terroristen. Alltså det är någon form av ondska som även är en symbol för kaos liksom, men som ändå på något sätt har en plan, eller vad man ska säga. Alltså, men planen har liksom ingen...
Planen är kaos.
Ja, alltså det finns ingen religiös eller politisk vision utöver möjligtvis någon form av våldsam anarki, eller vad man ska säga. Det är väl det som på något sätt gör Jokern till en väldigt intressant arketyp. Även i det också att han är en så mytologiskt laddad figur. Alltså han har ingen origin story, utan han bara existerar. Man kan väl säga liksom så här, symboliskt så tror jag det handlar om att Jokern bara är ett resultat av en värld som liksom där ett underliggande kaos råder, om man ska säga. Men som liksom Alfred säger i The Dark Knight, some men just want to watch the world burn. Det är liksom hans enda mission på något sätt.
Och han gör det ju inte genom att så här bara elda upp allt, utan han gör det ju genom att så här sätta folks moral och svagheter på prov för att någonstans bevisa att de är lika, alltså så här, att de är svaga. Alltså när han tvingar liksom Batman att välja vem han ska rädda, eller när han tvingar de här folket på färjorna liksom utmanar dem att spränga den andra färjan. Alltså han leker ju med psyket på ett sätt som kanske är lite mer typiskt för den fascinerande seriemördaren, men som så här
men till skillnad från seriemördaren så finns det liksom inga så här, inga drifter som ligger i grunden på något sätt. Nej. Alltså han har inget intresse av att liksom utöver Batman se folk lida rent fysiskt liksom. Jag skulle inte tippa att han tycker att det är säkert obehagligt att se folk liva, men det är inte det som it doesn't get him going liksom.
Nej.
Det är väl på något sätt i grunden så handlar det väl om någon form av civilisationskritik, eller om man ska säga.
Civilisationshat.
Ja, kanske. Typ. Jag tänker på i verkliga in the really real world typ Ted Kaczynski, Junabombaren. Som ju även har en del kopplingar till den fascinerande massmördaren i det att Ted Kaczynski var ju väldigt intelligent. Var det Harvard han gick på, tror jag. Ja, han var i alla fall extremt bra i så här ingenjörsgrejer och även liksom ren matematik och fysik och sådana saker, vad han är väldigt fallenhet för. Och teorin är ju att han hade en ganska fuckad barndom och att det på något sätt drogs upp när han var med i en psykologisk undersökning på Harvard. Och
just det var någon så här, jag kommer inte ihåg vad de gjorde, men det var nog ganska hemska, eller så här, ganska vad ska man säga, den psykologiska undersökningen. Det var ju ett här experiment. Jag kommer inte ihåg vad de gjorde nu, men det var ju ganska så här vidriga saker för mig.
Ja, men det var mycket att man skulle dra upp och konfrontera hemska saker som hade hänt i ens liv och massa grejer. Och det var ju då väldigt experimentellt. Det var liksom någon form av experimentell psykologi i princip. Och det ses väl som liksom som att det ska ha triggat något. Vissa teorier säger det i alla fall, att det ska ha triggat någonting i Ted Kaczynskis bord, att han då istället drog sig tillbaka från civilisationen och liksom flyttade ut i en stuga ute i skogen i Wisconsin.
Montana.
Montana. Och därifrån då började bygga bomber och skriva manifest som man sedan postade till olika ställen runt om i USA. Jag var otroligt fascinerad av Unabomberen ett tag. I det att, ja, men just den anarkodelen av honom liksom. Jag vet inte, kan du känna
Kamo West och cykla till närmsta lanthandel för att köpa mjölk typ.
Ja, men alltså han är ju på något sätt lite grann som Weather Underground-rörelsen, alltså den amerikanska terroristgruppen som sprängde offentliga byggnader, men inte, de vill ju, skillnaden var ju att de vill ju inte döda någon, de vill ju bara kritisera regeringen och liksom amerikanska staten genom att förstöra deras byggnader. Medan så Ted Kaczynski, han vill ju se världen brinna, känns det som.
Ja, men verkligen. Dock så här, hans måltavlor var ju så här rätt random, så här små tech-startups och sådana saker som kanske inte känns helt fräscht om man verkligen liksom ska gå mot civilisationen så.
Men han hatade ju teknologi, det var ju det som var...
Han bodde ju utan el i sin lilla stuga.
Precis, det fanns väl någon form av så här torosk underliggande idé om att liksom han ville tillbaka till någon form av naturtillstånd i princip. Att vi blir korrumperade av att ha all form av tech.
Mm.
Yeah. Men jag tycker man kan dra en parallell mellan honom och Jokern på något sätt.
Det tycker jag, fast Jokern är ju mycket mer superstar. Alltså,
oh ja.
Ted Kaczynski,
lite mer flärd med Jokern. Man kan säga så här, att Jokern har en lite mer fallenhet för det teatrala än Ted Kaczynski.
Ja, det är absolut. Det är en korrekt beskrivning.
Men det sagt så måste man ju ändå säga att den här fantombilden på Unabomberen är ju... Han ser verkligen ut som en hipster på den.
Jo, men jag tror att så här, jo, alltså, han är ju lite...
Han skulle kunna vara trummis i Vampire Weekend som han ser ut på den bilden.
Men om vi ska ta en ytterligare en arketyp.
Mm.
Så är ju från popkulturen den ondskefulla entreprenören.
Ja. Och då pratar vi inte om Johan Kjell von Holstein.
Nej. Jag vet inte.
Även om han på många sätt är en populär kulturell figur.
Precis.
Men jag tänker Lex Luthor.
Lex Luthor definitivt.
Det känns som ett typexempel. Och på ett sätt känns det som att den ondskefulla entreprenören är på ett sätt den form av antagonist som är farligast i en verklig i någon form av verklig kontext. Alltså jag tänker att en figur som Lex Luthor har ofta både legitimitet och medel att på riktigt ha en inverkan på det samhället vi lever i liksom. Mm.
Och där kan man ju fråga sig typ så här Enron-styrelsen liksom.
Ja.
Kan man börja, alltså det är ju så här, om vi ska försöka hitta någon koppling till verkliga världen, så är det ju så här att i verkliga världen så kanske de inte gör saker av ren illvilja, det vill säga man startar inte ett liksom multinationellt imperium därför att man en dag vill spränga planeten. Så här. Men däremot så gör man ju det indirekt därför att om man kör på hänsynslöst och bara så här, ja, kraschar, ja, allt.
Men man kan väl säga, alltså just beskrivningen den ondskefulla entreprenören, jag tycker den är bra ju med att den ringar även in att de här figurerna gör alltid, jag menar, alltså man sätter den egna vinningen främst på något sätt. Alltså Lex Luthor må vara rubbad och intelligent och ha en enorm så här, vetenskaplig kunskap och stor innovationsförmåga, men det är ju till syvende och sist hans maktbrusning och vilja att ha inflytande och liksom ha kunskap som gör att han blir farlig liksom.
Men det är ju så här, det som talar emot lite så här alla popkulturella förekomster av den ondskefulla entreprenören, det är ju det att så här, de har ju oftast väldigt såna här, deras planer är ju oftast kanske inte så businessförankrade, utan det finns massa andra personliga vendettor och sånt i botten.
Jo.
Vilket ofta är bad for business. Så det är liksom det lilla plotthålet. Fast i och för sig, ibland ska de ju iscensätta stora saker för att
Men som, i serietidningen så ofta är ju Lex Luthor efter Stålmannen för att han vet att Stålmannen är en alien och han vill liksom kunna harness Stålmannens teknologi och liksom hans ursprung från Krypton.
Mm.
Så att även där så finns det liksom, i grunden så handlar det inte bara om att han har någonting emot Stålmannen. Det handlar lika mycket om att så här, han genom Stålmannen ska kunna uppnå mer kunskap och mer makt liksom. Jag tänker Dick Cheney känns som en Lex Luthor-figur. Liksom.
Verkligen. Men jag tycker det är en ganska tråkig arketyp faktiskt. Jag är inte så imponerad av den.
Nej, den är ju lite oglamorös, skulle man kunna säga, eller?
Ja, absolut. Och framförallt för att det är så här... där Jokern som karaktär är en form av samhällskritik som är väldigt så här snygg och som man kan fundera på och tänka på, så är ju Lex Luthor som samhällskritik ganska så här genomskinlig. Alltså han, det är grosshandlaren liksom. Mm. Som, ja, alltså de...
Det finns många önskefulla entreprenörer i Steven Seagal-filmer.
Ja, verkligen.
Där som vill bygga ett oljerefineri ut i naturen eller någonting. Ja,
precis.
Men jag håller med. Det är en lite tråkig idé att den är ganska platt, men ger man den rätt förutsättningar så tror jag att den skulle kunna göras väldigt bra. Jag tror inte vi har sett det än riktigt, eller?
Nej, det är ju om Google skulle, eller Facebook skulle så här, om Zuckerberg skulle helt plötsligt få flippa och bestämma sig för att börja använda all privat data på fel sätt.
Mm.
Det skulle kunna vara ett sånt underbart exempel på hur det kan gå.
Ja, men och sen jag tänker att i många framtidsdystopier där det är företag som har fördärvat världen, så är det sällan det finns det är sällan det är en ondskefull entreprenör i kärnan liksom.
Det brukar vara en board full av män i kostymer.
Ja, typ.
Och bistra miner. Som bara fattar beslut och sen så dör 20 000 pers för att de spränger någon damm någonstans liksom, för försäkringspengar.
Ja, men typ. Alltså jag tänker att även ett ganska samtidigt exempel på den ondskefulla entreprenören som görs
Carl
på
ett Bildt. Sätt...
jag tänkte på Peter Whalen faktiskt.
Mm.
Men där är det också liksom så här... Han är ju inte ondskefull i det att han vill människor illa. Han är ju ondskefull i det att han inte skyr några medel i sin jakt på att kunna leva för evigt i princip.
Nej, precis. Precis. Och även alltså, senare i Alien-mytologin, efter att han är borta, när Wayland Industries liksom mot allas inrådan vill spara ett specimen, så är det heller inte vad vi vill. De tänker ju att det här kan vi harnessa det här, det är inga problem.
Mm.
Det är lite så Jurassic Park-grejen liksom, att så här, ja men det här kommer bli skitbra. Finns det några verkliga exempel förutom Dick Cheney?
Inte än.
Nej.
Jag tänker, entreprenörer är en ganska någorlunda ny förekomst än så länge.
Mm.
Så att vi kommer väl få säkert.
Jag tänker att så här, om man tänker bort kapitalismen och istället tänker på så här idéentreprenörer, så kan jag tycka att sektledare kan liknas lite vid det, typ så här,
oh, yeah.
Jim Jones eller David Koresh eller de här
Steve Jobs.
Ja, precis. Eller Aum Shinrikyo, som den japanska sekten. Alltså det går ju lite åt det hållet, så här, att bygga upp stora följen och rörelser som liksom har något slags slutmål som ska krascha.
En annan av mina favoriter just av psykopatiska arketyper är ju den konspirerande hämnaren.
Mm.
Jag tänker till exempel på Talia al Ghul.
Ah.
Från början var ju hon och Batman allierade oftast. De fightades tillsammans mot just Jokern, lite olika lönnmördare, och någon gång så har jag för mig till och med Talia var med Batman och slogs mot Ra's al Ghul, alltså Talias far. Men efter att Batman i serietidningen då, efter att Batman misslyckades med att rädda Talias syster Nyssa, så blev de liksom bittra fiender, och hon efter det joinade ett sällskap av supervillains som blev kända i Countdown to Infinite Crisis. Infinite Crisis som är ett stort event i DC:s universum.
Mm.
Inte säkert jättebra event dock. Men jag kan känna lite grann att den konspirerande hämnaren är en antagonist som är väldigt lätt att sympatisera med.
Mm.
Håller du med mig om det?
Ja, men det gör jag definitivt. För just det här, ens motivering för att byta sida så, eller det behövs ju inte så jävla mycket.
Mm.
När man följer på tv eller i film och folk byter sida, så kan man ofta känna så här, men vänta, vad var liksom motivationen bakom det här? Vad liksom, det här gick för fort. Men i själva verket så kan det ju ofta vara så. Alltså det räcker ju med att, ja, alltså folk kan ruttna på saker och se svart liksom.
Mm. Men att, alltså som även i, alltså som till exempel Talia utvecklade sig i The Dark Knight Rises, där hon utkräver hämnd mot Bruce Wayne för att han dels har liksom dödat hennes far. Det väcker ju även att hon blir ju där även i princip den logiskt kompetenta terroristen.
Mm.
I det att så här, hon då för att hämna sin far vill slutföra hans uppdrag, eller hans mission så att säga. Mm. Genom att förstöra Gotham. Men det är ändå så här, det är lätt att sympatisera med den känslan hon har av upprättelse, eller man ska säga.
Mm.
Och vi har varit inne lite grann på det förut. När hämnd tar lång tid och är välplanerad, läx typ Kill Bill,
mm,
så blir den oftast ännu mer tillfredsställande bara när man tittar på det liksom.
Och ett kännetecken för en konspirerande hämnaren, det är ju att det oftast finns en plan B och en plan C. De har ju liksom ofta jobbat väldigt, väldigt länge på sin hämnd.
Mm. Ja, men då, jag tror anledningen till att man kittlas så mycket av den konspirerade hämnaren, tror jag handlar också mycket om att det i den figurens agerande finns ett sätt att legitimera känslor och känslor och handlingar som annars ses som ociviliserade eller farliga eller dumma, eller liksom, ja, men som man ser ner på i det moderna samhället helt enkelt, och man kan på något sätt reclaim dem genom de här figurerna, för att, alltså alla är ju vengeful i grund och botten på något sätt.
Mm.
Det är någon slags mänsklig börda att bära. Och det är väl frigörande att se folk som genomför det. Jag tänker, ett problem med den konspirerade hämnaren är ju att det är lätt att man bara vänder på perspektivet, och så blir det, istället för att det är en antagonist, så blir det en protagonist.
Ja, det håller jag med om. Alltså, mm, den känslan kan jag ofta få faktiskt här i att den som en film vill att jag ska se som fienden, kan jag känna så här, ja, men har hen så fel då? Mm. det var ju liksom lite problemet som vi pratade om där med Batman Dark Knight Rises, att så här, visst, Bane kliver in och är helt vrickad liksom, men han bärs ju framåt av ett verkligt problem med klass som existerar i Gotham.
Mm.
Och man undrar liksom så här, ja, vad så här, är det, alltså hur mycket skurk är man om man går ut på gatorna och protesterar för att man inte har någonstans att bo typ.
Mm. Ja, men mycket av hans grej är att han lyfter fram korruptionen liksom.
Exakt.
Men det är väl också i just The Dark Knight Rises, så gör man väl, man illegitimiserar hans sak genom att understryka hur det egentligen handlar om att fullgöra The League of Shadows vision på något sätt. Alltså, mm, han är egentligen inte intresserad av någon form av politisk revolution, utan han vill egentligen bara förgöra Gotthams befolkning liksom.
Nära besläktad den konspirerande hämnaren, det är ju den konspirerande plottaren, eller the plotter behind the curtain.
Nej, men jag skulle vilja lyfta med ett exempel i verkligheten på den konspirerande hämnaren först.
Do it.
Får jag det?
Do it.
Pierre Picot, som var skomakare i början av 1800-talet. Han skulle gifta sig med en rik kvinna, och i avund så förrådde tre stycken vänner honom och hängde ut honom som spion för Englands räkning. Han hamnade då i fängelse i 7 år, där han blev vän med en präst som berättade om en gömd skatt i Milano. Och när Picot släpptes så sökte han upp skatten, tog en ny identitet och hämnades på grymma sätt på sina tre forna vänner. Känner du igen den här historien?
alltså jag känner Nick Cage i huvudrollen spontana. Är det Greven av Monte Cristo?
Stämmer. Ja. Det intressanta är ju att Alexander Dumas som skrev Greven av Monte Cristo, han led ju inte under samma former av upphovsrättsregler när han var verksam. Så han stal liksom rakt av en historia av en person, eller en kille som heter Jacques, jag tror man uttalar det, Pouchot, som var, jobbade i ett polisarkiv och sammanställde så här historier ur arkivet i en volymböcker, och så stal de det bara och gjorde en, och så gjorde Dumas en roman av det helt enkelt.
Ja, inte så dumt.
Nej, men det tycker jag är ett exempel. Han är, alltså Greven av Monte Cristo är en hjälte.
Mm. Det är likadant i Revenge, tv-serien som bygger på Greven av Monte Cristo i stora drag. Mm. Där är man ju extremt för den som i... alltså hon är ju i sin värld så är hon ond. Eller vad man ska säga. I The Hamptons så är hon en kaoserska som sprider dumheter.
Jag tror att grunden där ligger någonstans i... Alltså ger man bara en person tillräckligt mycket anledning att hämnas så kan man sympatisera med hur grym hämnd som helst. Jag tänker på liksom Kill Bill.
Ja.
Det intressanta är väl om man skulle trappa ner det. Alltså när blir hämnden värre än brottet liksom?
Exakt, det är ju det. Alltså det någonstans finns väl någon slags proportionalitetskrav kanske.
Precis.
Ska vi köra vidare?
Ja.
I vår lista av psykopatarketyper, eller psykopater, men kittlande antagonister kanske vi är nere på nu. När vi håller på med konspirationer så tänker jag, jag vet inte riktigt vad vi ska döpa arketypen till, men jag vill kalla det för the plotter behind the curtain någonstans. Den som sitter och styr olika personer åt olika håll för att nå sina mål. Och ett väldigt bra exempel på det är ju Caprica Six, så som hon manifesteras i alla fall, eller uppfattas i alla fall av Gaius Baltar.
När hon är liksom hans hallucination, eller vad man ska säga. Mm. Det är ju, alltså, jag minns inte helt och hållet, men drar man slutsatsen i slutet att hon är någon form av gud? Är det så? Alltså en manifestation av gud eller någonting?
Alltså...
För det, gud är ju, tänker jag, den ultimata plotter behind the curtain.
Det är sant. Det är sant.
Hen är ju liksom... Jag kan alltid se som att hen har ett finger med i spelet utan att man liksom ens behöver tro på personen.
Mm.
Det är liksom antitesen till den klassiska sägningen om djävulen, att the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
Liksom. Mm.
Det är ändå kittlande med den figuren, i och med att den är alltid otroligt mytisk. Det finns liksom ingen gräns för hur stor inverkan de kan ha liksom.
Nej, och framförallt så finns det ju oftast ett frågetecken kring hur stor påverkan de har också. Alltså vad är personens verkliga påverkan på saker och ting? Just i Caprica Six fall så det är en ganska komplicerad alltså som karaktär är hon ju ganska komplicerad, för att hon är ju en frästerska någonstans. Alltså Gaius Baltar vill ju hon har en högt slitsad klänning och det räcker.
Jo, men
och
sen, men alltså, som Cylone är hon ju också den figuren som ser till att mänsklighetens undergång äger rum.
Ja,
så att
visst, visst.
Det är hon som triggar igång. Det är hon som genom Gaius Baltar ser till att Cylonerna kan attackera the colonies liksom.
Mm, absolut. Jag tycker på ett sätt så här, just den formen av, vad ska man säga, sexualiserad influens. Det är inte helt ovanligt att kvinnliga karaktärer just får använda förförelsen som ett
femme fatale, helt enkelt.
Precis.
Mm.
Och där det är ju en väldigt tvådelad grej. Alltså ena sidan så är det ju så jävla tröttsamt att det är precis som att i Fantastiska Fyran så är kvinnans superkraft att bli osynlig. Så är det så typiskt för vårt samhälle att kvinnliga skurkar just är bra på att förföra. Men var det också... alltså om man tittar på relationen mellan Caprica Sis och Six och Gaius, så säger det ju också väldigt mycket om hur svag person han är som går på den enkla liksom. Att, alltså det säger ju också när man använder det greppet för en kvinnlig konspiratör, så är ju det också, även om man kanske inte tänker på det när man gör det, men det blir ju även en kommentar till den manliga, alltså objektets, alltså den som är föremål för hennes uppvaktanden och inflytande. Det är en kommentar till hans svaghet också. Och brist.
Ja, men man kan väl säga också att alltså det tråkiga med den the plotter behind the curtain är ju att den används väldigt ofta som en ganska trist plot twist liksom. Jag tänker att det är väldigt vanligt att man till slut liksom att en person som man tror har varit någon visar sig vara personen som är the plotter behind the curtain liksom.
Ja, precis.
Att vid det här laget känns det otroligt gjort.
Ja, precis, att så här, ha, var det hen som, ja precis, den reaktionen har man ju haft.
De gör sig till känna.
Man kan oftast plocka den numera.
Talia al Ghul var ju en sån. Och henne hade vi ju plockat redan innan filmens premiär liksom.
Precis, för att det läcker så mycket info.
Ja, och det är liksom, jag vet inte, jag vet inte riktigt. På ett sätt tjänar det väl fortfarande en poäng i det att även ifall publiken vet om det, så vet ju liksom inte protagonisten om det. Så att det blir liksom på ett sätt det ultimata sveket på något vis. Men lite utsattad.
Jag skulle vilja avsluta med en som jag tror är så här kärnan till allt det vi pratar om någonstans. Det finns en karaktär som heter Lucy Butler som är med i typ 4 eller 5 avsnitt av Millennium. Bland annat ett avsnitt som är helt fantastiskt som heter A Room With No View, där hon har mängder av barn, vissa har vuxit upp och blivit tonåringar, instängda i sin källare, och dygnet runt så får de lyssna på Love Is Blue, så att den här liksom instrumentala easy listening låten bara går dygnet runt liksom. Så fruktansvärt vidrig karaktär som är, jag vet inte, hon angränsar ju till någon slags demon. Hon är ju verkligen symbolen för...
Hon har väl till och med en demonform, har ni inte?
Man ser henne stå i någon slags flickering light, fire, ja precis. Hon uppför sig inte helt... Hon uppför sig delvis övernaturligt. Men hon är ju framförallt en symbol för den här rena, skära ondskan. Beskrivs som the baseline sum of evil. Och jag tror att det är den karaktären som vi alltid är ute efter. Så när man ser så här The Following och när man ser Hannibal på tv nu, så är det så här, vi behöver en Lucy Butler att väga oss emot. Vi behöver någon som verkligen definierar vad vi inte är.
Ja, men jag tänker samtidigt att problemet där är också att det blir någon form av så gränslös, eller kanske inte problemet, men det blir någon form av så gränslös ondska. Och därmed så blir det även... Det är inte dåligt alls, men så blir det även väldigt abstrakt liksom, vad man delar med överhuvudtaget.
Jo, visst, men jag tänker så här, alltså en sån som Thomas Quick, innan det kom fram att så här, aha, han hade inte gjort någonting, men innan han blev friad för de grejerna, då var ju han verkligen det här monstret. Han var ju den här, alltså avarten i ett samhälle som vi alla så här, oavsett bakgrund eller klass eller någonting, så kan vi stå liksom alla och peka på honom och säga så här, vi är inte som han. Så här.
Men det är väl de som rent teoretiskt sett i ett civiliserat samhälle inte existerar liksom.
Precis, den ryska kannibalen som åt upp 78 personer och grävde ner. Eller,
ja. Alltså, nej, men också att alltså, även när de existerar så är det liksom sättet man dealar med den informationen ska är liksom att säga att det är sjuka människor. Mm. Det är liksom sättet, i och med att man liksom inte vill deala med sådana abstrakta värden som just ondska, så har man liksom andra etiketter att använda bara. Och därmed så finns inte den här formen av demon som Lucy Butler är egentligen.
Nej.
Men det är klart att de behövs. Alltså, de är väl till syvende och sist den andra på ett sätt som är liksom grunden för att kunna bygga de goda värderingarna, så att säga.
Det finns ju i CSI, så var det en återkommande seriemördare som heter The Miniature Killer, där de på varje brottsplats när den hade varit i farten, så var liksom som ett litet dockhus rum arrangerat, där det liksom var brottsplatsen i miniatyr, så här, exakt hur med blodsplatter och allting så här. Och det var en så återkommande grej, och så var det alltid så här en speciell musik när den kom, liksom, den personen kom, när det var ett sånt avsnitt var det speciell intromusik och du vet sådana saker. Och det, alltså just den sorten så här alltså pur ondska någonstans här, där det är så genomtänkt och slukt och det går inte att värja sig ifrån så här. Jag tror att det är liksom i alla de här arketyperna vi har pratat om, strävar någonstans till att man ska känna den grejen, att så här, hur så hemskt.
Ja, och det är väl de som hjälper oss att på något sätt definiera vilka de civiliserade människorna är, så att säga. Och efter att ha vadat igenom de ondskefulla arketyperna så är det dags att sätta punkt för veckans avsnitt, som vanligt med postscriptum. Jag tänkte tipsa om en dokumentär från 2003 som jag upptäckte här i veckan. Den heter The Revolution Will Not Be Televised och handlar om en kupp, kan man säga. Det är ett irländskt filmcrew som håller på att göra en dokumentär om Hugo Chavez. Och under filmningen då så visar det sig att en kupp är på gång att ske mot Chavez. Så man får se den här inifrån. Väldigt intressant.
Jag ska tipsa om en fiktiv dokumentation av det zambiska rymdprogrammet på 60-talet. Det är en science teacher som har som då 1964, alltså, grundade han ett fiktivt rymdprogram i Zambia som han dokumenterade med foton och fantastiska foton. Och vi länkar på oddpod.se till de här fotorna från Astronauts in Training när de förberedde sig för att åka först till månen och sen vidare till Mars.
Härligt.
Och det var det.
Det var det.
Ett långt avsnitt om psykopater. Ja, mm. Härligt.
Nu ska jag gå och ha en gammal vän till middag.
Inte jag, hoppas jag.
Nej. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Tja. Thank you.
Thank you.